Kommer det här bli valet när det regnar massa pengar över människor som har alldeles för dyra räkningar?
Det verkar ju så, men det verkar också bli valet där politikerna inte vill ge några löften till väljarna alls.
Det här är politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson. Och lyssna nu, snälla ni.
Jag flög till Umeå med Jimmy Åkesson igår.
Mm.
Det var hans första dag efter semestern.
Och din också?
Och min också.
Eller din andra?
Och det var liksom valrörelsestart. Alltså, han har i och för sig under semesterledigheten under sommaren så har han varit ute på någon slags Göta kanalsturné. Men,
nej, men jag tror att, blev inte den inställd? Eller?
Nej, den har hänt.
Ah, okay.
Det garanterar jag.
Mm.
Men den var lite semesteraktig. Så det här var hans liksom första dag. Och vi båda var väldigt ringrostiga. Jimmy glömde sina hörlurar på flygplanet när vi klev av i Umeå. Och sen hade han, jag förstår inte riktigt varför, men han hade checkat in bagage. Han ska göra någon kortare turné i Norrland, så han behövde väl ombyte och sådär. Och hans väska kom inte med.
Är det sabotage?
Den fastnade på Arlanda.
Var det något slags medvetet sabotage av en
meningsmotståndare? Det lät inte som de misstänkte det, nej. Och själv så glömde jag plånbok. Så när jag kom till Arlanda och skulle betala för taxin så hade jag ingen plånbok. Och det ledde till att jag klarade att swisha taxibilen. Men sen insåg jag att jag kommer ju behöva någon slags mat och snus. Det kommer inte funka. Så då är jag är ingen early adopter när det gäller ny teknik, så det här har ju många redan gjort. Men då lyckades jag till slut ladda ner mitt kort till telefonen. En sån Apple Pay grej så att man kan betala med telefonen. Du bara ler åt det här.
Nej, men jag absolut inte. Det är många. Min pappa skaffade det också nyligen.
Ja, i vilket fall det fick mig att tänka på, det är ju en helt annan känsla att betala när man liksom bara sträcker fram en telefon än ett kort. Gör det för mig i alla fall. Jag drabbas mycket av känslan av att det är inte jag som betalar. Pengarna bara kommer någon annanstans ifrån. Jag antar att det var så här folk tyckte första gången de fick liksom vanliga kreditkort. Eller vanliga betalkort.
Absolut, men alltså det dras från cash, alltså. Det dras ifrån ditt konto.
Alltså jag är helt och hållet medveten om det. Nu pratar jag om en känsla, inte om vad min hjärna gör, utan min liksom känsla. Och eftersom det var första dagen på valrörelsen så pratade jag och Jimmy en del om liksom, ja, vad är det här för val? Hur är ert läge inför det? Och det fick mig att tänka på liksom, vad är det här för en valrörelse? Vad ska statsvetarna kalla det här valet?
Mm. Jag frågade Henrik Oskarsson det igår. Jag pratade med honom. Det är ju numera han som döper valen. Jag vet inte om han gör det själv, men det var ju Peter Esaiasson från början som i sin avhandling döpte alla gamla val.
Ja, det känns ju som en maktkupp nere på statsvetenskapen i Göteborg.
Jag vet inte om Peter Esaiasson...
Han kanske inte är sugen på det längre. Esaiasson alltså. Han kan låta Henrik Oskarsson göra det.
Henrik Oskarsson var väldigt noga med att krädda Esaiasson.
Okay.
Och sa att ja, det var ju Peter Esaiasson som började med det här.
Ja.
Och de kanske ser det mer som en kollektiv. Men det är ofta Henrik Oskarsson som för de här diskussionerna.
Men det är alltså en kort benämning på valrörelsen. Som
precis. Alltså, jag har faktiskt...
Har du hela listan?
Hela listan. Förra valet kallades förhandlingsvalet.
Ingen stark rubrik kanske, men fortsätt.
2014 kallades dödlägesvalet. Och det är väl, alltså, det var ju då dö kom. Och ja. Sådär. Så att det är väl åtta
en göteborgsk ordvits. Räknar du in i den? Liksom?
Åtta partivalet hade vi året innan dess. När SD kom in. Och innan dess var det alliansvalet, språktestvalet. Ja, det finns ju många här, såklart. Är det någon särskild du inte ser?
Nej, men jag tänker...
Erlandervalet, kanske.
Förr så det var inte helt ovanligt förr i tiden att de hade liksom namn efter en sakfråga.
Absolut.
Men det verkar inte miljövalet. Varit så starkt på senaste decennierna.
Vård, skola, omsorg, valet är det Nej, språktestvalet var det ju 2002.
Ja.
Men,
alltså grispremievalet.
Absolut. ATP-valet. Men det
är på 50-talet.
Mm. Mm. Men Henrik Oskarsson trodde ändå att brott och straff... han kallar inte det. Han säger ju brott och lag och ordning. Lag och ordning-valet.
För att det är den viktigaste frågan.
Mm, och att den aldrig har varit så viktig förut i deras mätningar som de gjorde. Ju, de är ju, grejen med SOMs mätningar är ju att de görs väldigt långt innan valet. Och dagordningen har ju, alltså ekonomin till exempel har ju tillkommit sedan dess. Mm. Men, så det får man väl se efteråt hur väl det stämmer.
Jo, men det är ju just det där som är frågan. Alltså, Jimmy Åkesson i Umeå, han höll ju inget anförande på torget. Det verkar ju få partiledare göra nu för tiden.
De har slutat med det. De kör videos i Instagram och dörrknackning.
Ja, det han gjorde det var att han gick till torget. Han skakade hand med de lokala som hade ställt upp ett valtält där. Och sen så bildades det en lång kö av människor som ville ta selfies med honom. Och det var vad han gjorde.
Men det kanske är effektivt, alltså då sprider du ju budskapet till fler när de lägger upp det i sina sociala medier.
Ja, men det är ju mer som att han åker runt som en liksom...
En rockstjärna.
Ja, eller en kändis av något slag. I vilket fall så, det han pratade om i intervjuer som han gjorde med lokala medier och med mig då. Det är ju liksom brott och straff, det är trygghet. Det börjar inte i migration utan det börjar i trygghet. Så på det sättet så kommer ju, och det är han ju inte ensam om. Det är ju många partier som har det som första fråga. Det har ju Socialdemokraterna också nu. Men frågan är om det verkligen är det som kommer vara slutkontentan. För varje dag som går så känns det ju som att ekonomin kommer vara viktigare.
Ja, men om man tänker på vad man har haft för samtal under sommaren så med folk i sin omgivning så är det ju ekonomin man har diskuterat. Alltså, jag vet inte hur många samtal jag har haft på temat hur ska du liksom leva enklare i höst för att klara de ökade utgifterna.
Ja, men och det är ju spännande för inför sommaren eller sommaruppehållet som politiken ändå tar i 3-4 veckor så har det varit stora diskussioner om så här, kommer det bli jättevarmt och skogsbränder och att alla bryr sig om klimatfrågan igen. Eller kommer det ske massa skjutningar som det brukar göra på sommaren när de kriminella inte badar? Och kommer liksom, brottsligheten bli ännu större och ännu viktigare? Då kan man väl konstatera att det blev en ganska varm sommar fast inte i Sverige utan på andra håll i
det
Europa.
Det blev en vecka av svensk.
Ja, och det blev en del skjutningar. Men det är ingenting som har förändrat någon dagordning. Eller någon, utan är det något som har förändrats så är det ekonomin.
Räntehöjningen där i mitten av sommaren var det ju säkert många med bostadslån som kände av.
Absolut. Och då, därför tänker jag att det borde heta Apple Pay-valet. Därför att samma känsla som jag fick, jag förstår att det då så att säga inte var någon annan som betalade. Men jag hade ju den känslan och jag förstår också att det kommer gå över. Kanske imorgon så kommer jag inte ha den känslan längre. Men det är ju precis så politiken fungerar kring ekonomin nu. Alltså det ska kompenseras. Någon annan ska betala. Staten ska komma in och betala när det blir för jobbigt med energipriser, med räntor, med you name it.
Ja, men det där är ju rätt intressant. Moderaterna kom ju med ett förslag igår när det gällde elpriserna och sen åkte Ulf Kristersson direkt till...
Var det här Freudian?
Nej, det var absolut inte.
Det är ju Jimmy Åkesson.
Det var absolut inte Freudian. Jag tycker inte alls att de är
lika. Åkesson som styr Moderaterna.
Har du sett Ulf Kristerssons video på Instagram där han äter en rulltårta?
Nej.
Det är långt ifrån Jimmy Åkesson, kände jag då.
Jag borde äta en jordnöt och dricka en proteinshake, jag vet. Men ingen är helt felfri, inte ens jag. Och det är trots allt rulltårtans dag. Jag börjar med det här. Och sen, det var ändå 6 kilometer, så några kalorier här nog bränt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sen åkte Ulf Kristersson på Skåneresa, för det är ju i Skåne som elen är allra smärtsammast, ja, elkostnaderna. Men själva förslaget?
Jo, men Moderaterna vill införa ett tillfälligt högkostnadsskydd för privata elkunder i vinter. Alltså en vinter, den kommande vintern. Något slags maxtak där, ja, blir din elräkning super dyr, vilket den kommer bli, så ska staten betala 75% av över en viss nivå. De har inte satt nivån, tror jag inte. Trots att de inte har satt nivån, gjorde Elisabeth Svantesson något slags räkneexempel i SVT också, att man kunde få 6 000 i månaden. Men det ska bara vara under vintern också. Det måste man ju definiera när det är vinter, och det är ett trätoämne i ett långt land som Sverige.
Men, och du tycker att det här är sossigt, eller?
Det är ju inte så ekonomiskt liberalt i alla fall. Alltså det var oerhört underhållande. Svenska Dagbladets ledarsida, obunden moderat. De har ju skrivit om det här. De är ju ganska många gamla moderater där, vad som tycker lite olika. Och här lyckades Peter Wennblad då landa ner i att det här var ett jättebra förslag, trots att det principiellt är helt uppåt väggarna.
Men han skrev också på Twitter att Mattias Svensson fick ta extra lång lunch för att sänka sitt blodtryck efter att Peter Wennblad hade skrivit den här artikeln.
Ja, för att i en klassisk ekonomisk liberalism som är det, ju, det första är ju grundtilltron till marknaden. Ett typiskt moderat förslag här hade ju varit att vi måste göra det mer till en marknad, och då kommer allting lösa sig. Marknaden löser ju problemen. Det här är ju att inte tro på marknaden. Det här är ju att staten ska gå in och reglera och påverka och
det
förstöra marknaden.
Så en utbudsdiskussion efter detta, såg jag. Alltså, hur skulle det här då påverka? Skulle man öka elanvändningen, och skulle inte det i sin tur då spä på problemet ytterligare?
Ja, och ganska många är ju egentligen i grunden överens om att så här, energieffektivisering är någonting bra. Men
din poäng här är ändå att i den här tiden då saker börjar bli dyrare väldigt snabbt, så är liksom den allmänna förväntan att staten ska gå in och kompensera för detta.
Ja, men det finns både en kulturförändring som skedde under pandemin. Både bland politiker, så här, vilka redskap har vi? Jo, vi har redskapet att vi tar jättemycket pengar och sen så öser vi det över någonting. Privata liksom människor eller företag, ja, you name it. Det finns den möjligheten. Men det har ju också skapat en vana hos medborgare i att staten kommer ju att rädda upp det här om det går allt för mycket åt skogen.
Ja, men det finns ju något intressant, tycker jag, i vad ska man säga, medelklassens förväntningar. Det är ett så dåligt begrepp, men alltså, jag tänker på vår generation då, som gick i skolan efter 90-talskrisen och alla liksom åtstramningar och besparingar som det innebar. Och sen,
som Gustav Fridolin har skrivit många böcker om.
Ja, vi är ju lika gamla, det skiljer en vecka på oss.
Okay.
Men en generation som sen bara har fått det bättre, och framförallt då de senaste åren med liksom alla som har ägt sin bostad har blivit rika.
Alla har ju inte ägt sin bostad. Så
nej,
de har inte,
men de som
ägt,
har gjort det.
Absolut.
Mm. Alltså de låga räntorna, ökade löner. Alltså man har haft, väldigt många har haft det väldigt bra.
Ja.
Och är nu i chock. Och jag hade ett så roligt samtal med en närstående som sa så här, i en av alla de här diskussionerna om hur man nu ska liksom förändra sin livsstil efter det nya ekonomiska läget, så var det en som sa att ja, men vi kanske måste göra en radikal förändring och sluta köpa takeaway.
Mm.
Och då så sa jag att det kanske inte är en radikal förändring att att inte längre köpa hemmat utan laga sin egen mat.
Ja.
En radikal förändring kanske är du måste sälja bilen eller du måste flytta till en annan bostad för att du inte kan betala dina lån.
Eller att du kan inte flytta eller du kan inte skilja dig för du sitter fast i en bostadssituation.
Nej, men idén om att behöva spara på take-awayn är en så svår livsstilskompromiss tycker jag säger någonting om
hur oförberedd många är på detta.
Ja, och hur då, bra man har haft det.
Nej, men då tänker jag kombinationen av det och att politikerna har lärt sig att använda liksom pandemiverktygen och att det är valrörelse. Alltså här är det är ju lite för enkelt kanske att så här, tillfredsställa vissa grupper. Det här är ju en väldigt bred grupp som i Moderaternas förslag, men det är ju lockande för en politiker. De har ju löst så att säga ett problem genom det här. Men folk kommer känna okej, jag kommer klara den här hemska bittra vintern som kommer komma om jag bara röstar på Moderaterna.
Men jag såg att tidigare Skåneordföranden i Moderaterna, Lars-Ingvar Ljungman, sa i vår tidning att i Skåne är ju elen det enda man pratar om. Det är det enda människor bryr sig om. Och då är det ändå ett område där man har brytt sig ganska mycket om invandring och skjutningar tidigare. Och sådär. Men att elen är liksom, det väger över allt. Nu kanske han liksom pratar utifrån sin moderata Vellinge-kontext. Men jag tror inte det, för det stämmer ganska väl med vad jag hör också.
Ja.
Och jag menar, säg att nu Ulf Kristersson med det här förslaget och sin Skåne-turné liksom vinner över Skåne. Det är en ganska stor andel av svenska väljare.
Ja, och även om Ljungman pratar om Vellingemoderater så är väl liksom, alltså det är ju sådana väljare de behöver också. De behöver fler moderata väljare och människor som kan appelleras av det där. Men de har ju inte löst problemet i Skåne. Alltså problemet är ju att det finns en grundsituation där ett elprisområde har jättemycket högre energipriser. Och det är ju inte löst. Så det här är ju, det är ju riktigt sån valrörelsefeberförslag egentligen. Vi tar fram massa pengar och så öser vi dem över något och så har vi så att säga täppt igen det hålet för en liten stund. Alltså för vintern. Alltså när slutar vintern i Skåne? Den slutar ju i januari. Egentligen. Så det är liksom, den är över riktigt. Redan då.
Men den slutar tidigt. Det är lite underbarare där än andra delar av landet. Men det påminner ju lite om det förslaget som kom i början av pandemin när de ville ge 100 miljarder per månad under maj och april 2020. Och i efterhand när man då såg liksom hur utsträckt pandemin blev så upplevdes väl det inte så realistiskt. Jag minns att jag frågade både Svantesson och Kristersson då hur länge, liksom vad är uthålligheten i det här förslaget? Hur länge ska man behöva göra det? Men det ville de inte svara på då.
Nej, och alltså det här tänker jag inte är något typiskt Moderaterna. Nu har vi pratat bara om Moderaterna. Men det här är ju, syns ju redan i andra partier och kommer väl synas ännu mer, tänker jag. Jag pratade med en socialdemokrat och sa att jag inte förstod vad deras valrörelse gick ut på. De hade något så här pressmeddelande när de skulle presentera sin kampanj och i ingressen där så var det fem olika sakpolitiska områden plus Magdalena Andersson. Jag kände att det var lite ofokuserat. Och då sa den här, nej. Alltså, det kommer ju komma massa utspel. Var lugn, det kommer bli tydligt vad vi vill med den här valrörelsen. Och då tänker jag att det kommer väl vara ungefär sådana här saker. En massa pengar som ska ges till olika grupper eller till stora grupper.
Everybody's stupid in an election year, Charlie. Everybody's stupid in an election year. Everybody's stupid in an election year, Charlie. Stupid in an election year. Stupid in an election year.
Det var ju annars tydligt i P1 Morgon Ekots partiledarintervju som drog igång den här veckan när Magdalena Andersson var med att vallöften, det är ingenting som hon vill ägna sig åt.
Jag kommer få 1000 frågor under den här valrörelsen på kan jag lova det, kan jag lova det, kan jag lova det, kan jag lova det.
Magdalena Andersson ägnade ju en ganska stor del av den här intervjun åt att förklara att det går in liksom inte riktigt att hålla någon ansvarig för att man gick in i januariavtalet och svek alla sina vallöften, för att det är så det ser ut nu i den svenska riksdagen.
Det där är väl en radikal livsstilsförändring.
Hon sa,
som politiker, vi slutar ge löften.
Hon sa till exempel så här, på det sätt som man kunde utge vallöften när vi socialdemokrater hade 45% eller när alliansen hade egen majoritet. Det är inte möjligt idag. Och sen enades hon och Joa Bendjelloul, utfrågaren, om att valmålsättningar kanske var ett bättre begrepp än vallöften.
Inte möjligt. Nej, kan man säga då idag, att, även om frågan är relevant.
Ja, att det här, du vänder dig mot att ställa ut vallöften. Skulle man kunna säga att vallöften är ett omodernt ord i det parlamentariska läge vi har? Är valmålsättning kanske ett lämpligare ord?
Ja, jag tror faktiskt det.
Alltså, det låter lite som de här tråkiga beskrivningarna av valen som du läste upp, de här senaste.
Valmålsättningsvalet.
Valmålsättningar alltså.
Ja, men det finns ju något spännande i detta, för att hittills har det då varit Ulf Kristersson, Magdalena Andersson och Per Bolund var det idag. Och alla de har ju varit väldigt tydliga med, säkert brända sedan förra regeringsbildningen, med att de inte vill låsa in sig i löften eller i röda linjer. De säger, vi kommer behöva kompromissa, det här går vi till val på, men det kommer inte bli verklighet. Mm. Typ.
Och, ja, Moderaterna har ju någon slags halvvariant, för de har ju ändå saker som de är överens om på sin sida i politiken.
Absolut, och de bygger liksom hela slutspoten i valrörelsen på det. Men när de får frågor om, men var finns finansieringen om ni inte kan spara på biståndet eller socialförsäkringarna?
Ja.
Det har de ju inget svar på.
Nej, det har de inte.
Och de kanske kan spara på biståndet. Kristdemokraterna och Folkpartiet, Liberalerna kanske kommer låta dem göra det. Vem vet? Men det är ju det är ju en situation som är lite ovanlig, därför att man faktiskt inte riktigt vet vad någon av de två regeringsalternativen går till val på. Man vet inte ens om det ena regeringsalternativet finns. Alltså,
nej,
om Annie Lööf är med.
Det kanske finns ett tredje regeringsalternativ. Det vet man väl inte heller riktigt.
Men jag menar, även i förra valet hade ju alliansen en gemensam reformagenda. Mm. Och Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade regerat ihop. Man hade en ganska bra uppfattning om vad de ville. Mm. Nu vet man ju som sagt inte då om Magdalena Andersson ens har ett regeringsunderlag. Och man vet ju inte vem Ulf Kristersson ska ha i sin regering, om Liberalerna ska få vara med. Man vet inte hur stort inflytande Liberalerna kommer få i relation till Sverigedemokraterna. Man vet liksom inte, blir det här ett mitten alternativ eller blir det ett väldigt högre alternativ?
Nej, det är oklart. Och det är också oklart vilka skatter ska Socialdemokraterna höja? Om de ska samarbeta med vänsterpartister och miljöpartister.
Ja.
Och vilka skulle
Centerpartiet göra det?
Ja, så det blir ju mycket mer en valrörelse egentligen. Alltså förutom att Ulf Kristersson vill hålla på med det här sin sida av politiken och de här sakuppgörelserna de trots allt har i botten, så blir det ju en valrörelse som är varje parti för sig mycket mer.
Ja, men och där du som väljare, du vet vilket parti du röstar på. Det kanske är till och med tydligare än i tidigare val vad ditt parti faktiskt vill. Men du röstar inte lika tydligt på ett regeringsalternativ och ett slutresultat. Det finns ju en inbyggd risk för besvikelse här.
Det där borde ju Henrik Oskarsson vara glad för, statsvetaren som du pratar med. Alltså, för en av hans käpphästar är ju att i det här landet med den parlamentarism vi har, så ska man rösta på ett parti. Man ska inte rösta på ett regeringsalternativ.
Ja, det är ju liksom statsvetarna.
Det känns som att där driver han en åsikt.
Ja, men och de andra statsvetarna, men Jan Theorell till exempel, som skrev bok om långa regeringsbildningen och forskade på den, och Johannes Lindvall, en av deras tydliga slutsatser var ju just det här, man ska inte låsa in sig före val, man ska inte avge ultimatum ifall man vill ha en snabbare regeringsbildningsprocess. Men det man ser, som jag tycker man hör i de här intervjuerna och som man liksom också upplever när man pratar med människor, är att det är någon slags träningsperiod nu för både partierna och väljarna, för att det har sett ut på ett annat sätt under så lång tid.
Mm.
Och att nu måste man börja förstå det här nya systemet och vad det innebär. En statsvetenskaplig grundkurs kallade Henrik Oskarsson det vi befinner oss i nu.
Alltså som hela Sverige går samtidigt.
Ja.
Någon slags light A-kurs.
Ja. Vem, han var optimistisk. Det han inte var...
Vem är föreläsare och vem är examinator på den här kursen?
Han tyckte att Magdalena Andersson var föreläsaren i sin intervju när hon drog det här med så här funkar det svenska valsystemet och så.
Han, men, han gav vid på allt hon sa.
Där. Men det han däremot tycktes besviken över, kanske ur ett statsvetenskapligt perspektiv, det var att Centerpartiet och Liberalerna inte hade tagit sin historiska chans att bilda ett mittenblock som han sa skulle kunna fått en strategiskt viktig position där man skulle kunna förhandlat med båda sidor, valt de som gav dem mest politik. Alltså lite som man gjorde efter förra valet, men att man mycket tydligare skulle då gått till val som ett mittenblock med ett öppet mandat att se till att regeringspolitiken höll sig i mitten. Nu vet man inte var regeringspolitiken kommer hamna.
Nej. Typ så. Och man vet väl heller inte om liksom, alltså hur väl lyckas Magdalena Andersson hålla det där, den där förhållningssättet mot väljarna. Det är ju ändå, även om det här skulle vara en statsvetenskaplig grundkurs, så är det ju många som kanske är vill tänka på det andra sättet. Jag vill faktiskt veta hur det blir när jag lägger min röst, för det är jag van
vid.
Ja, men sen är ju frågan om väljarna verkligen tillåter Magdalena Andersson att säga jag har inga vallöften. Många väljare har kanske en känsla av att jag vill veta vad som händer efter valet om jag lägger min röst på parti X. Och gillar inte alls den här situationen som är nu. Och jag menar, ta den här diskussionen om fastighetsskatt där, som ju moderater och borgerliga på högersidan har liksom drivit. Det kommer bli fastighetsskatt om Socialdemokraterna får regera vidare. Och så säger Socialdemokraterna, det där är hittepå. Vi har inget sånt förslag. Det har vi tydligt sagt på vår kongress att vi inte ska. Men den negativa kampanjen från högerhåll har ju en poäng i att det är ju en fråga om förhandlingar sen, och de vet man ju inte riktigt hur de landar ut.
Nej, men så är det ju. Och Magdalena Andersson går ju nu till val på, ni minns väl att vi gjorde en budgetsanering. Vi gör alltid det som är bäst för landet, inklusive ändrar oss om NATO. Och det utgår ju från hennes höga förtroendesiffror, att partiet tror att det räcker med att säga, liksom, lita på att jag kommer leda det här. Oavsett vad som händer. Och sen så säger hon, ja, vi kan ju sitta och lova saker och skriva saker i ett avtal, men sen kommer det ändå en pandemi eller ett krig i Ukraina och då spelar det ingen roll. Men det där öppnar ju också för precis det som du säger, alltså att Moderaterna kan säga, ni kan inte lita på någonting hon säger. Hon ändrar sig ju till och med om NATO. Hon kommer ju ändra sig om fastighetsskatten också.
Ja, och det är ju något spännande att hon behöver dra upp en liksom budgetsanering som skedde för ett kvarts sekel sedan, när hon ska liksom få någonting positivt om vad hennes eget parti har gjort och utfört, eller det är det hon väljer i alla fall. Det är ju ändå länge sedan.
Nej, men om det inte hade varit pandemi och krig,
ja,
var hade Socialdemokraternas valstöd legat nu? Hur hade opinionssiffrorna sett ut? Vad hade hänt med Socialdemokraterna i januari-samarbetet? Hade de liksom kraschat utan den nationella samlingen?
Ja, men det hade ju varit en situation. Det där pratade jag en del med Jimmy Åkesson om på flygplanet upp till Umeå. Alltså, det var ju en situation där det var tre jämnstora partier. Och ett tag till och med i SIFO där Sverigedemokraterna var största parti i Sverige. Så är det ju absolut inte. Nu finns det ju fortfarande liksom i mätningar, och det är ju inte många veckor kvar, ett stort parti. Och sen så finns det Moderaterna och Sverigedemokraterna som har ganska långt upp dit. Och Moderaterna och Sverigedemokraterna är ungefär jämnstora, och båda har i mätningarna ganska svaga siffror. Alltså relativt sett. Det kan ju vara så att båda de partierna gör ganska kassa val, men att de ändå skulle kunna bilda regering. Alltså det är ju ändå en situation där det går bra för Socialdemokraterna jämfört med hur det har sett ut under resten av mandatperioden, och de har ganska högt självförtroende. Så det är ju en helt annan valrörelse än, alltså, om pandemin inte hade inträffat, eller om kriget inte hade hänt, eller om de inte hade bytt partiledare. Det är ju fortfarande mandatperiodens liksom största förändring. den att Liberalerna lämnade januariavtalet och att Socialdemokraterna som en konsekvens av det, det var i alla fall så Stefan Löfven själv uttryckte det, bytte partiledare.
Ja, men då kanske det här valet ska heta krisvalet då? Eller krigsvalet? Eller?
Ja, det, alltså på det sättet så är pandemin fortfarande en stor sak, eller kriget. Det, vadå, du gillar inte Apple Pay-valet? Är inte det ett bra namn?
Alltså jag tänker att det är inte så allmängiltigt. Alltså det förutsätter ju att alla ska ha samma konstiga svindel när de betalar med sin mobil som du. Och jag, alltså, kanske om det hade varit för några år sedan. Nej, men nej, jag tror inte. Det, sen tror jag inte heller att statsvetarna vill liksom promota ett särskilt varumärke och så.
Nej. Kompensationsvalet då? Alltså att de ska, att alla kompenseras för något.
Mm, det låter mest.
Eller den stora staten. För det är ju den stora statens återkomst på något sätt.
Det var käbbel. Det var käbbel. Det var käbbel. Det var käbbel.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Det roligaste i en valrörelse tycker väl många är själva valdagen. Det är inte så konstigt, för det är lite som att det är en uppladdning inför den demokratins fest.
Va? Det är måndagen efter som är det roligaste. Ah,
ja. Ja, men jag tänker att det är själva valvaken som folk tycker om.
Mm.
Jag ser ju aldrig valvaker eftersom vi befinner oss ute på någon, alltså på partiernas egna valvaker och bevakar och skriver. Då. Så den här SVT-valvaken, den ser man ju inte. Men därför så, jag ser mycket på gamla valvaker.
Jo, men du pratar ju om dem ibland.
Ja, och det är ju en jättebra uppladdning. Om man känner att man är lite ringrostig inför valrörelsen så kan man ju titta på dem. I veckan så tittade jag på valvakan från 1991.
Japp, när Ny Demokrati kom in.
Ny Demokrati kommer in, Bengt Westerberg lämnar soffan. Det tror jag är de momenten som är bekanta.
Miljöpartiet åkte ut för första gången.
Ja, det gjorde de också.
Alltså det är bara enda, men det kan ju hända igen. Men det valet hette Ny Demokrativalet.
Det hette Ny Demokrativalet. Mm. Men jag fastnade inte för själva den här scenen när Bengt Westerberg reser sig. Alltså om man tittar på hela den sekvensen så är den väldigt spännande, för det är intressant att se hur alla reagerar. Och hur,
ja, men det är ju kul. Och KG Bergström är ledare och säger nu lämnar Bengt Westerberg rummet.
Ja, det är riktigt. Det är en väldigt bra, det är en bra apelsin-tv. Alltså att säga att det här är en apelsin brukar ju annars vara så här, det ska man inte göra. Det är otroligt bra kommentar av KG Bergström. Innan det händer så är det prognoser på kvällen. Och så är det en sån panel bestående av tidigare politiker. I det här fallet så är det då Ulf Adelsohn, tidigare moderatledare. Anna-Greta Leijon, tidigare socialminister. Och Ingemar Eliasson, folkpartist. Och de låter så här.
Jag får bara säga att man blir lätt lite historielös när man tittar på de relativa förändringarna. Moderaterna ser ut att hamna på samma läge som 1985. Det tyckte man då var ett så dåligt val så dåvarande partiledaren avgick. Jag menar, större är inte förändringen.
Det var inte därför jag avgick, men jag håller med om att det valet var ju ur ett historiskt perspektiv ett mycket bra val. Men om det här står så ska vi veta, vilket också är ett perspektiv, att Carl Bildt ser ju idag ut att göra ett bättre val än vad hans svärfar någonsin har gjort. Vilket ju också kan ha en viss, ska vi säga, familjebetydelse i köksbordet ute på Sundsjö.
Förklara.
Vadå? Vad ska jag förklara?
Vem är släkt med vem?
Jaha, nej, alltså det är ju så här. Ulf Adelsohn avgick 1985 för att det ansågs att de hade gjort ett dåligt val, Moderaterna. Så det är det Ingemar Eliasson hänvisar till. Och sen så skickar Ulf Adelsohn liksom bollen vidare genom att säga att hans företrädare, Gösta Bohman, en gramse sur gubbe, särskilt sur på Ulf Adelsohn, aldrig hade så bra valresultat som Carl Bildt nu ser ut att få. Och Carl Bildt är ju vid det här tillfället svärson till Gösta Bohman. Alltså han gifte sig ju med Gösta Bohmans dotter Mia.
Just det.
Det är det som händer. Men det jag tycker är det som det inte pratas så mycket om är ju hur kommer det gå för Moderaterna. Moderaterna har ju på något sätt lyckats med så här vår sida av politiken så att folk också nu pratar om kommer de vinna valet, alltså den sidan. Kommer högern och hur kommer det funka? Ska Liberalerna vara med? Ska Sverigedemokraterna vara med? Den frågan. Men det ser ju inte särskilt bra ut för självaste Moderaterna. Och ska då Ulf Kristersson få fortsätta?
Om han blir statsminister, tror du de ska sparka honom då?
Nej, det menar jag. Om de går med så här dåliga siffror som de har, alltså under 20%, det är ju inget bra. Helt enkelt. Och det tycker jag är, i det här valet så påpekar ju naturligtvis folkpartisten surt att det här är ju inget jättefint resultat för Moderaterna. Det ledde ju ändå till att de borgerliga tog makten ihop med Ny Demokrati, vilket ja, liknar då kanske den här situationen. Och det kommer mer av det. Lyssna här.
Vad tycker ni egentligen om det här med att ni då ska stödja er på Ny Demokrati?
Det tycker vi inte om alls. Så det blir en stor svårighet naturligtvis i en regering. Att sitta i en regering där Ny Demokrati härjar runt i riksdagen och kan vara missnöjesparti. Och sen tvingas då finna breda lösningar för att få en majoritet. Det är en ytterst, ytterst besvärande sits för ett moderat parti. Och kanske till och med en större svårighet än för mittenpartierna i det här läget, vill jag säga. Så att det här är ur alla aspekter bekymmersamt parlamentariskt läge i Sverige.
Mm, och då kanske det inte är så självklart med den här lösningen. Det kanske finns andra möjligheter.
Nej, men det tycker jag vill säga också en kommentar. Att det här valutslaget är ju ungefär det sämsta som man kunde få för Sveriges del. Ja. Med oklar, ingen majoritet.
Det som är riktigt intressant är att han menar att det är svårare för Moderaterna än för mittenpartierna som det då hette. Alltså Liberalerna och Centerpartiet med Ny Demokrati. Och det är ju egentligen samma sits idag. Men på något vis så är fortfarande diskussionen. Står Jimmy Åkesson ut med Johan Persson? Och står Johan Perssons partivänner ut med Jimmy Åkesson? I hög utsträckning.
Ja, alltså jag förstår vad du menar. Jag tycker alltid det är lite svårt med Ny Demokrati-jämförelsen. För att det är ett så himla annorlunda parti än Sverigedemokraterna. Alltså Sverigedemokraterna har suttit i riksdagen i 12 år. Det är inte riktigt lika mycket liksom Vilda Västern som
Ny Demokrati. Nej, det är det verkligen inte. Nej.
Det är liksom inte lika mycket loose cannon. Och man har förhandlat två budgetar ihop. Alltså även om det finns likheter i så här, det är gruppledarna som har mest kontakt och kontakten ska ske i riksdagen och sådär, så är det ju, samarbetet är ju ändå djupare än vad det var då.
Ja, det får man ju för sig säga. Men det som är frågan, alltså här är ju, Ny Demokrati är ju så nya, så det är ju som en överraskning och de kommer liksom det är ju bara på sommaren som de blir stora egentligen, våren och sommaren där. Så det är ju en chockgrej. Det är det ju inte nu på något sätt om Sverigedemokraterna skulle bli regeringsunderlag. Men frågan är
för vem är det farligast? Moderaterna eller Johan Persson?
Ja, och frågan är överhuvudtaget, är Sverigedemokraterna en valfråga? Blir Sverigedemokraterna en valfråga i det här valet? Alltså så länge de har funnits i riksdagsvalrörelser så har ju de varit en valfråga i sig.
Mm. Då ska jag återigen då, eftersom jag pratade med Henrik Oskarsson igår, referera till honom, för jag ställde faktiskt den här frågan till honom och han sa att han tror absolut att det fortfarande kan bli det. Därför att även om alltså M och KDs väljare är betydligt mer upptinade, som han sa, i relation till SD, så finns det fortfarande starka antipatier hos en stor del av deras väljare, och att vara högerliberal är ganska svårt. Därför att, alltså med betoning på liberal då, det är svårt att veta hur man ska rösta. Ska man rösta på Johan Persson så att Liberalerna blir så stora som möjligt, eller ska man rösta på Ulf Kristersson så att Moderaterna garanterat blir större än Sverigedemokraterna? Hur ska man visa vilken tyngdpunkt man vill ska finnas i det där samarbetet? Och han, men han, han trodde absolut att SD fortfarande kunde funka som en skrämselgrej. Och jag menar, det är ju inte, kan ju inte vara jättebra den här diskussionen som kom om vitboken den här veckan, att man då har liksom inte varit öppna med att den som forskaren har varit medlem i partiet.
Nej, det kan det inte vara. Men samtidigt så det är ju inte det som präglar medier eller liksom det, det snabbt visuella. Alltså Socialdemokraterna har ju två företrädare, eller leds nu av Magdalena Andersson och Tobias Baudin, och när man pratat med människor runt om under åren så ju, har det ju framträtt att det är två personer som inte riktigt har gillat den där Stefan Löfvenska hårda inskjutningen på att liksom vi är emot Sverigedemokraterna. Det är punkt nummer ett i alla våra manifest och i alla våra vad vi säger hela
samtidigt
tiden.
Så är det enda vallöfte Magdalena Andersson vill avge, att hon inte ska samarbeta med Sverigedemokraterna. Ja,
det men det är också då igår när jag var i Umeå med Jimmie Åkesson, det är en otrolig, man har ju varit ute med honom förr om åren, alltså det är helt annorlunda när man kommer fram till torg.
Det är inga motdemonstranter.
Nej, man kommer ihåg de här åren när det liksom var 2000 människor på Stortorget och som hade ryggen vänd mot scenen. Mm. Vänd Jimmy ryggen. Det som hände här var att liksom, det var ju den här, ja, det var en selfie-kö. Och att folk tyckte det var skitkul att Jimmy Åkesson var där.
Och ja, det är men är det annat? Nödvändigtvis bra för partiet då? Alltså det kanske det, men jag tänker de har ju byggt sin, kommer du ihåg den här valkampanjen de hade på Östermalms tunnelbana där liksom, de ju hade satt upp en kom inte till Sverige, ja, på taffel i engelska som blev nedriven och sen ja. Omskriven överallt, och själva poängen med deras kampanjande har ju så länge varit just det där uppmärksamhetsdrivande,
ja.
Och det får de inte längre, de får inte den där.
Nej, det behöver inte vara bra för dem, tänker jag. Men det förändrar ju hela dynamiken. Alltså om Moderaterna, för jag skulle säga att Moderaterna är de som varit ledande i, så att säga, tvättandet av Sverigedemokraterna, eller att göra det här mindre giftigt eller toxiskt. Om de lyckas med det så förändrar ju det hela liksom, valrörelsedynamiken. Och just nu känns det ju inte som att det är någon riktigt som ger mot eld. Alltså det är klart så här, Annie Lööf och Centerpartiet tycker fortfarande att Sverigedemokraterna, det kan man inte hålla på med. Och att Sverigedemokraterna i sig är en fråga. Men det är ju inte som att de får genomslag för det. Och det gör ju också att det är mycket svårare för dem att dra väljare över blockgränsen. Alltså Liberalernas storlek hänger ju ihop med att ja, en tillräckligt många verkar inte tycka att Sverigedemokraterna är så hemska.
Ja, eller så vill man väldigt gärna ha ett maktskifte och tror inte på den här liksom Annie Nushi-lösningen. Men man vill att Sverigedemokraterna ska ha så lite inflytande som möjligt, och då röstar man på Johan Persson.
Ja, så kan det vara.
Ja, det är inte bara vi som har börjat jobba den här veckan. Lite segstartade, kanske.
Det är några politiker också.
Men valrörelsen är ju igång. De är ju på turnéer. De har börjat göra sina partiledarutfrågningar. I helgen håller både Jimmie Åkesson, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson sommartal.
Ja, det är en maxad helg med de tre största partierna som ska liksom lägga fast läget.
Och vi kommer podda mycket framöver. Skicka in frågor till frågepodden. Det kommer komma partiledarutfrågningar i det här flödet framöver. Och,
extra podd.
Nu kör vi.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot. Ansvarig utgivare Anna Kareborg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.